Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag är Aron Flam och du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästas av författaren Johan Westerholm som genom att uppfylla en av Lars Vilks drömmar arrangerar en gerillautställning på Moderna Museet. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam. Aron Flam är ett ord med ett A och ett M på slutet. Du får ett reklamfritt avsnitt 2 dagar före allmänheten. Om du tillhör den så kallade allmänheten men ändå vill stödja podden kan du också göra det på PayPal med Bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. Onsdagen den 27 mars 2024 klockan 09.45 på morgonen plockar Johan Westerholm upp mig i sin bil för avfärd mot Skeppsholmen i Stockholm. Han har bett mig hänga med honom och filma när han ställer ut Lars Vilks på Moderna Museet. I utbyte har han lovat att bjuda på lunch. Resultatet av vårt äventyr kan du se i mina sociala medier och på YouTube. Varför han gjorde som han gjorde, det är en av de saker vi ska diskutera nu. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Johan Westerholm.
Och tack ska du ha, Aron Flam.
Du bjöd ju mig på lunch häromdagen.
Ja, nästan.
Gunnar bjöd oss på lunch.
Ja. Precis, mitt förslag med hans kontokort.
Ja, precis, exakt. Efter att vi hade varit på Moderna Museet tillsammans.
Ja.
Och varför var vi på Moderna Museet tillsammans? Jag var där med min videokamera och de här 2 mickarna som vi spelar in den här podden med för tillfället.
Ja, vi var på Moderna Museet för att uppfylla en av Lars Vilks sista önskningar och största önskningar. Där rondellhunden profeten M skulle då ställas ut offentligt. Och skälet till varför jag gjorde det, och det var ju för att det är både personligt och principiellt.
Mm-hmm.
Och personligt eftersom jag utvecklade någonstans en vänskap med Lars Vilks och ville då bidra till hans en av hans största önskningar, och det var ju då att bli accepterad i det här konceptet skulle bli accepterat i det offentliga rummet. För det är ett koncept, det är inte den här kluddiga skissen utan det är ett koncept. Och sen är det principiella vad det här konceptet egentligen innebär.
Okej, men vad heter hon då? Hon heter Gitte Ørskou.
Ja. Yeah.
Ja, yeah. Hon är dansk.
Hon är dansk
och hon är museichef på Moderna Museet. Och hon säger ju tydligt då att Lars Vilks rondellhund, den är hatisk ikonografi som saknar konstnärlig verkshöjd.
Ja, den uppfattningen tycker jag den kan hon få ha som privatperson. Men jag tycker att det är ett underbetyg av Moderna Museet och ha en överintendent då som är hennes då, eller då museichef som inte har satt sig in i vad det här konceptet innebär.
Alltså, men hon jämför då med andra provokationer som Andrés Serranos Piss Christ, som jag känner till. För det är ett krucifix nedsänkt i urin, fotograferat på väldigt nära håll, lite grumligt sådär. Väldigt vackert.
Mm.
Ja, man vet först inte vad det är. Det liksom är en antydan.
Mm.
Ja. Och sen så tar hon också upp Maurizio Cattelans La Nona Ora, som jag inte känner till alls. Och Christoph Schlingensiefs, vid det här laget så tror jag att de bara hittar på saker. Foreigners Out, Schlingensiefs Container. Hon tycker att de är mer sofistikerade till sin form och till sitt uttryck.
Ja, men det var ju därför vi ställde ut också, du och jag. Eller jag tog med mig då ett av de original som Lars Vilks hade tagit fram för sin stora turné, europeiska turné för yttrandefrihet.
Mm.
Där han sätter in rondellhunden i sitt sammanhang. Och det är ju då satir och det är maktkritik. Och det är exemplar som vi hade med oss av de här originalen, och de ställdes alltså ut. Sist de ställdes ut offentligt var i Köpenhamn 2015. Som resulterade i ett terrorattentat med syfte att mörda Lars Vilks. Sen dess har de här tavlorna inte ställts ut för allmänheten. Och det här motivet som vi ställde ut, det är då där Lars har tagit då profeten M, rondellhundens huvud, och satt in den i Caravaggios tolkning av David mot Goliat.
Mm.
Och det är en av konsthistoriens mest kända ikonografiska, skulle man säga, konstverk. Då när David har besegrat Goliat. Och på
det är en väldigt, väldigt realistisk oljemålning. Ja, som är nästan fotografisk.
Mm.
Ja.
Mm, och på originalet, nu ser man inte det i Lars Vilks tolkning, men på originalet. Så på svärdet som David håller i så står ingraverat en latinsk förkortning som innebär, som ska tolkas som ödmjukhet, krossar högmod. Och man ser också hur, det finns ju då tolkningar på det här, och jag håller med om de tolkningarna, varför Lars då har valt det här motivet. Det är liksom inte bara utan smärta som David då ser på det här avhuggna huvudet av Goliat, utan det är liksom, det finns ett band mellan så att säga, segrare och förlorare här som är. Det är inte utan ödmjukhet, det är inte utan alltså känslor. Alltså det är ett otroligt, det är som du säger, ett fotografiskt verk. Och det här sätter ju då, det är ju så att säga det här, det är det som gör hela profeten M, eller rondellhundskonceptet, att det finns en konstnärlig verksamhet. Han sätter in det i ett sammanhang där det blir uppenbart att det är religionskritik, det är för mig, det är också ikonkritik. Han kliver in i andra klassiska verk och gör med profet, alltså med rondellhunden, så får de här verken en annan tolkning. Och det här är det är det som jag hävdar är vi har för lite av i Sverige. Alltså konstkritik, religionskritik, maktkritik överhuvudtaget. Va? Och därför var just det här verket, som jag råkar veta är ditt favoritverk av de här fyra som ställdes ut i Köpenhamn. Och det har gått och blivit mitt favoritverk också faktiskt av just de här skälen.
Ja, men nu så bestämde du dig i alla fall för att crasha en annan konstnärs utställning.
Ja.
Vet du ens vad han heter?
Nej, det är fullständigt ointressant. Det är den här utställningen som heter Den tredje handen. Och den är ju då, den ska då syfta till satir och maktkritik. Då, och
religionskritik.
Då, och religionskritik, va? Eller religion är ju makt. Va? Och det var ju därför jag, när jag läste om den här, så fick jag idén om, men då saknas det ju faktiskt en konstnär. Den viktigaste av dem alla. Enligt mitt förmenande. Som faktiskt har varit tvungen att plikta med sitt liv i förlängningen. För sin religionskritik.
På ett eller annat sätt kan man väl säga så. Eftersom han inte hade behövt skjuts av två livvakter.
Nej, precis så.
Var med om en olycka om han inte hade gjort just de här verken.
Nej, lite sliding doors. Men han gjorde de här verken. Och fick en fatwa på sig av Al-Qaidas ledare. Och the rest is a very, very sad story.
Ja, men den här tredje handen som vi gick in på, som vi crashade, Eller du kraschade. För först så skjutsade du mig till Moderna.
Mm.
Och det här gjorde, allt det här gjorde jag för en gratis lunch. Du skjutsade mig till Moderna. Jag filmade dig hela vägen in. Och så löste du biljetter åt oss. Tack så mycket för det för övrigt.
Mm. Ja, du är oerhört snabbast, men ändå. Ja.
Då upptäckte personalen att jag filmade. Och frågade om jag filmade. Varpå jag svarade ja. Eftersom jag stod med en kamera i handen.
Mm.
Och då sa de att det får jag inte göra. För de har copyright på verken.
Ja. Jo, men här måste jag säga. Där, och i hela det här. Du, nu avbryter jag. Men här tycker jag. Ändå, jag måste framhålla ändå att museipersonalen, det var bara vid ett tillfälle, och vi kommer komma till det tillfället som jag blev provocerad. Jag tyckte de uppträdde professionellt. Så länge vi uppträdde professionellt och höll oss inom av de givna ramar, så hindrade de. Jag måste framhålla att de här museivärdarna, verkligen professionella, vi gick in och gjorde våran grej, va? Men du kommer få beskriva den här sen. Och sen så var det bara i slutscenen här, men den kommer vi komma till, där jag blir provocerad, men den kommer vi också komma till.
Ja, men jag får inte filma verken, så jag fokuserar kameran på dig och sen så går vi den långa korridoren fram och då passerar vi också tredje handen och just den här utställningen, då den börjar ju med ett verk då där påven ligger på golvet, naturligt avbildad som en vaxdocka i full regalia, fast träffad av en meteorit. Och den var jag, måste jag säga, hade väldigt hög verkshöjd.
Ja, jag tyckte den var kanon. Den måste jag säga, den hade en hög verkshöjd.
Men sen kan man ju också tillägga att det är inte riktigt lika modigt i dessa dagar att kritisera påven som det är att göra avbildningar av profeten Mohammed. Eller dumdristigt. Eller då rasistiskt, som vissa skulle säga att det är. Museichefen på Moderna bland annat. Och sen så går vi in i ett rum till. Där det är några sorts skyltdockor. Och där tar du fram ett staffli. Och ställer ut Lars Vilks tolkning av David och Goliat.
Ja. Mm. Och där läser jag upp lite grann in i kameran. Alltså det här verkets historia och det som är då Lars Vilks, en av hans önskningar att bli alltså utställd på Moderna museet. Och där är det ju så att sen kommer ju då personalen fram, de här museivärdena som överlag tycker jag alltså hanterar det hela bra. Och då frågar vad är syftet med det här och då säger jag, det här är en konstnärlig installation.
Mm.
Det här är Lars Vilks tolkning av David Goliat. Alltså inom ramen för konceptet om den hunden. Det var hans högsta önskan att bli utställd på Moderna museet. Och nu har han blivit utställd på Moderna museet. Och därmed är vi klara att uppfylla hans önskan. Och sen går vi ut. Och det är när vi då lämnar tillbaka fototillståndet. Eller då, och alltihopa. Och då är det också viktigt att säga att vi hade ju fått instruktioner att inte ha någonting i bakgrunden eller någonting så här, det kommer in annan upphovsrättsskyddat material med i bild. Och så vi har ju levt upp till allt det här, va? Och då påstår den här receptionspersonen då, om hon är chef eller vad hon är, att då sa jag att vi har massa Vilks här, vi har ställt ut honom tidigare. Vi har bara inte fått erbjudande om att ställa ut rondellhunden. Mm. Och där, det enda tillfället jag blir provocerad. Jag trodde faktiskt personalen skulle bli provocerad, men jag blir provocerad. För det är en direkt lögn. Och det har vi ju alltså, du sitter ju med debattartikeln där i knät. Där hon säger att nej, men det här är rasistiskt, det här är ingenting som vi kan hålla med. Och då säger jag att det där är direkt lögnaktigt och jag har också mejl. Med det här jag pratade med Maj, då Lars Vilks änka, eller de var förlovade, de hann ju aldrig gifta sig, tyvärr, också en sån här tragik i deras liv, men hon sa det att hon har själv varit med i de samtalen när Lars har erbjudit, utan kostnad, att ställa ut då, och med skisser, jag har ju sett skisserna på hans egen staty av det här och den finns för övrigt i 3 stycken framtagna mässingsskisser färdigt. Faktiskt. Jag vet var de finns.
Mm-hmm.
Så att det var ju ett färdigt koncept. Men det nekade de till då. Och det finns i skriftningen. Och det finns vittnen på när hon har sagt det. till Lars Vilks. Och hon skriver ju också i den här debattartikeln då i Sydöstran, eller vad det är, att det här är ett rasistiskt verk. Och, men när den här receptionisten då säger att Moderna Museet inte har fått några erbjudanden, då blir jag provocerad. För det är en ren lögn.
Mm-hmm.
Men sen, det är enda gången under den här dagen som jag, kan man säga, att jag tappade lite. Jag borde ha sagt osanning istället. För att det är mycket möjligt att det där är någonting som hon har missat eller förträngt. Så att men det var en lögn, punkt. Det var inte sant, helt enkelt.
Ja, men när de kom fram och frågade vad vi gjorde. Alltså, för vi trodde ju att vi skulle bli utslängda, men ja, det blev vi ju inte. Utan vi blev ju trevligt bemötta, men jag tror att det beror på att hon som först frågade dig vad du höll på med och du berättade.
Ja.
Det tog ett tag för henne innan poletten trillade ner om vem Lars Vilks ens var.
Mm, ja, det stämmer. Det stämmer. Du hade nog ett bättre grepp om det där nu, för jag var så fokuserad på att inte bli utkastad, höll jag på att säga. Men sen säger jag också att till henne, men vad är syftet med det här nu då? När poletten väl hade trillat ner hos henne, då ställer hon frågan, vad är syftet med det här? Och då säger jag att ja, det här, ser det här som en konstnärlig installation.
Mm.
Och finns det inget bättre ställe att göra det här på än just det Moderna Museet, om det är en konstnärlig installation? Och då backade de av, bort, bägge två. Och kände väl, som jag tolkade så kände de väl då att vi visade, så att säga, dem respekt. Vi visade övriga besökare respekt. Vi höll oss inom ramarna för fototillståndet. Det fanns inga skäl till att ringa polisen eller någonting sånt där. Och det hade jag inte velat. Jag säger det i bilen också innan, att idag ska vi inte bryta mot fler förordningar än absolut nödvändigt.
Mm. Vi får se vad som klipps ner, Johan.
Ja, men jag säger det. Jag vet
och
att
bandet kommer också avslöja vad för sorts reaktion som personalen hade.
Ja, och det är viktigt. Men jag tycker jag måste framhålla då de här minus slutscenen då. När hon säger att de är Moderna Museet, alltså påstår då lögnaktigt att Moderna Museet aldrig har fått något erbjudande om Ronellhunden. Så tycker jag ändå att Moderna Museets personal, de ska ha en eloge. Ändå, alltså de skötte sitt jobb. Det tycker jag nog att man måste säga. Jag har ingenting ont att säga om dem som vi som hade att hantera oss. Det tycker jag inte.
Nej, det enda problemet är då att de inte har ställt ut rondellhunden.
Ja, och det ligger ju som sagt på museiledningens ansvar, och museiledningen, eftersom Moderna Museet är ett statligt museum, så är det regeringen som ansvarar för den.
Ja, men nu är vi med i NATO.
Nu är vi med i NATO.
Så nu är det bara att köra.
Det hoppas jag verkligen. För det är någonting som skrämmer mig. Så är det ju då att, vad är det för samhälle vi går in i, där vi inte kan ägna oss åt religionskritik, systemkritik, maktkritik och sånt där. Det är det som NATO är till för att försvara oss. Det skrämmer mig mer än alla de terrorister och andra barnemän som vill tysta mig.
Mm-hmm. Ja, det blir ju en hel del nu, därför att jag vet inte var man ska börja.
Uppgifterna om Salman Momik som kom här, de är ju inte bekräftade, men när vi spelar in det här då, nu idag, tisdagen den 2 april, så kom det nu natten till idag uppgifter att han har hittats död i Norge.
Jaså?
Men de är inte bekräftade, de uppgifterna. Så att jag låter det stanna där. Men,
för det kommer ta ett tag innan det här publiceras.
Mm.
Så.
Vi får se.
Ja, vi får se.
Ja.
Mhm.
Men jag kan fortfarande säga det är att ett samhälle som inte klarar upp av att stå upp för de här värderingarna, som är konceptet rondellhunden, som inte kan stå upp för rätten, min universella rätt, att kritisera makt, religion, kultur och andra företeelser som bygger kritisera värderingar heller. Jag menar, ett samhälle som inte visar sig villigt att försvara min universella rätt, det skrämmer mig mer än alla terrorister i hela världen.
Mm. Jag har stört mig lite på public service, surprise, surprise, på sistone.
Vad konstigt.
Ja, har du också det?
Ja, tanken har slagit mig. Ja.
Mm. Det är inte ett helt möte, alltså ämnesbyte, för vi kommer återkomma till det här. Men de hade ju bjudit in Greta på Aktuellt.
Ja.
Och de pratade med henne i säkert, hur lång tid? Du tajmade hela.
20 minuter och 40 sekunder.
20 minuter och 40 sekunder.
Mm.
Och av detta så ägnade de i alla fall 5 minuter och ja, 94, det går ju inte ihop ens. Så det blir 6 minuter och 34.
Mm.
6 minuter och 34 sekunder ägnade de då åt att fråga ut Greta om hennes ställningstagande i konflikten mellan Israel och Hamas.
Mm.
Mm. Och den intervjun hyllades som en hård grillning av Greta.
Mm.
Såg du den?
Ja, tyvärr. Tre
i sin
gånger.
Helhet.
Tre gånger.
Ja, och du skrev en artikel om den.
Ja, det jag hör i den artikeln, det går tillbaka, om jag var 13 år då, så vaknade jag vid en smäll mitt i natten. Och det är när man spränger, när Baader-Meinhof spränger västtyska ambassaden, bara några kvarter härifrån där vi sitter nu. Tyska ambassaden. Och jag hör samma argumentation, samma retorik som man kunde höra från Gudrun Enslin bland annat. Eftersom politikerna inte lyssnar på vad vi säger, då måste vi, då har vi andra metoden gefunden. Mm. Det är det jag hör. Det andra jag hör, det är ju också, det är den andra delen av intervjun som handlar om klimat och miljö, eller framförallt klimat då. För miljöfrågorna vill hon inte gå in på, utan det är bara klimat då. Och det har jag hör Andreas Malm, docent i humanekologi vid Lunds universitet.
Mm.
Skattefinansierad tjänst.
Som också har hyllat Hamas.
Som hyllat Hamas, ja. Och han har också hyllat den här ideologin vid andra tillfällen. Första gången som 19 år gammal blev han gripen i Berlin. När International Solidarity Movement hade några av sina första manifestationer. Men han säger också samma sak, att lyssnar inte de politiska partierna eller politikerna på oss, dann haben wir andra metoden gefunden.
Han har ju skrivit en bok som heter How to blow up a pipeline.
Mm.
Som också har gjorts till film nu, tydligen. Mm.
Och det kan man säga, det där är ganska skrämmande, att man inte från det här Nike Nylander, eller då som utfrågaren hette då, att hon är så pass illa förberedd. Hon plockar inte det här. Okej, nu har jag knarkat allt ifrån Heidegger via Goebbels, Hitler, liksom, alltså hela den tankemodell som bygger dagens klimatrörelse. Vi har med andra metoder gefunden, och Malm hänvisar till och med i någon artikel att jo, han har tagit starka intryck av Heidegger. Och Heidegger är, för de som inte vet det, alltså en av Hitlers, alltså chefsideologer, som har hämtat mycket inspiration. Bland annat att städerna är förkastliga för klimatet, eller då miljön. Och städerna är judarnas påhitt, för då kan judarna suga ut fler människor per kvadratmeter än annars. Så att det är judarnas påhitt det här med att vi ska bo i städer. Det är en av Heideggers huvudteorier. Och Heidegger tyckte till och med att Hitler var väl mesig när det gäller judarna. Men Malm säger ju det, att han har tagit intryck där. Och här, vad jag ser hos Greta Thunberg, det är väldigt mycket Malm, det är väldigt mycket Heidegger. Och det är också mycket Gudrun Enslin. Den haben vi andra metoden gefunden.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, alltså jag vet inte om Greta är intelligent eller inte, men det intryck jag fick av henne under den här intervjun, det var att hon vände och vred på sig. Hon stod och hängde och stirrade ner lite ledset i golvet. Hon talade i tomma slogans. Logiskt inkonsekventa plattityder strömmade ur hennes mun för det mesta. Och det pågår ju ett tag innan de kommer in på Israel-Palestina. Och det är här jag kommer in på SVTs behandling av den här intervjun. Därför att den hyllades som en hård utfrågning. Men sen så kommer de in på Israel-Palestina och då börjar Greta hånflina.
Mm.
Och då visar Aktuellt först ett intro till den här delen av utfrågningen, eller ett videoinslag. Där de presenterar frågan och hela det videoinslaget är 1 minut och 59 sekunder långt. Så det är nästan 2 minuter, man hinner berätta väldigt mycket på 2 minuter. Och det som framkommer av det här videoinslaget är att tyskarna har blivit ledsna för att Greta har tagit ställning för palestinierna i Israels konflikt mot Hamas. Det är kontentan av det här videoinslaget. Låt mig bara öppna min dator här. Så, då ska vi se här. Süddeutsche Zeitung. Deras rubrik är Greta Thunbergs Deep Fall. Och nu så frågar de om she once embodied hope a long time ago about a young woman who was first made a climate saint and then labeled an anti-Semite. Okej, det var Süddeutsche Zeitung. Sen har vi då den schweiziska tidningen NCC. Som är en av Schweiz största tidningar och en av de större tidningarna i den tyskspråkiga världen. Och deras rubrik är Anyone who wanted to recognize Greta Thunbergs antisemitism has long been able to. Why the green bourgeoisie fell for the kitsch of the climate icon. Det är deras rubrik.
Mm.
Ja. Sen har vi då Der Spiegel. Och det är ju inte en liten tidning, det är en stor tysk tidning. Has Greta Thunberg betrayed the climate movement? Is Greta Thunberg antisemitic or just incredibly naive? Det är deras rubrik och ingress. Aktuellt gör alltså ett 2 minuter långt videoinslag som ska presentera varför den tyskspråkiga världen har haft en debatt om Greta Thunbergs engagemang i Israel-Hamas-frågan. Utan att nämna ordet antisemitism en enda gång.
Det där är
vänta
som
nu. Och hela den tyska debatten handlar om, är det antisemitism eller naivitet? Det är den tyska debatten. Det är därför tyskarna är ledsna. Så efter deras videoinslag på 2 minuter så får man veta att tyskarna är ledsna. Men inte varför tyskarna är ledsna.
Och det där som du ger exempel på, det är mer än att vara ledsen om jag hade varit redaktionschef.
Vad menar du?
Ja, tyskarna är skitförbannade. Antingen över att hon är naiv eller att hon är antisemit.
Ja.
Och det är inte att vara ledsen. De där rubrikerna, det är inte att vara ledsen.
Ja, och som Epoch Times kunde visa på film så står ju Greta i en mycket liten demonstration vid något tillfälle i höstas utanför Israels ambassad.
Oh, ja.
I Stockholm och skriker krossa sionismen. Liksom. Så man behöver inte egentligen undra var hon står i frågan.
Nej,
hennes kamrater i den där klungan har ju på sig sjalar.
Och hon också.
Ja.
Alltså det där är... Det, jag tvivlar inte alls. Alltså hon kommer ju också, om man nu... Hon kommer ju från en miljö som jag närmast skulle vilja kalla för rödvinskommunister. Svensk kulturelit. Verkligen. Svensk kulturelit.
Alltså det är intressant att du tar upp det. För hon är ju Malena Ernmans dotter.
Mm.
Ja. Och Nike Nylander som sen frågar ut henne efter det här videoinslaget.
Mm.
Är ju då Titti Nylanders dotter. Mm. Gammal journalist som Jens Ganman skrev ett utmärkt kapitel om i Älskade Public Service. Som heter Din mamma jobbar inte här. Eller? Frågetecken. Eftersom Nike Nylanders mamma definitivt jobbade på Public Service.
Mm.
Och var en av deras profiler.
största.
Exakt. Och så står då alltså Nike Nylander, kulturadel.
Mm.
Och Greta Thunberg i studion, också kulturadel.
Mm.
Och så ska Greta få sig en uppsträckning för att tyskarna har blivit ledsna i ögat. Varför tyskarna har blivit ledsna i ögat, det vet vi inte.
Det framgår inte för normal, alltså den average liksom Joe.
Och det framgår inte heller under hela utfrågningen, för Nike Nylander tar inte upp antisemitism överhuvudtaget.
Nej, nej.
Och när Greta då säger att jo, men, klimaträttvisa, för hon pratar ju bara i tomma slogans, klimaträttvisa är social rättvisa. Så hon tar alltid självklart ställning för förtryckta människor.
Ja, precis. Va? Men jo, det, jag glömde säga en sak till som jag hörde Una Bombaren, Ted Kaczynski.
Just det.
Jag glömde säga det tidigare. Va? Och det är alltså... ja, det, alltså, som jag beskrev tidigare, jag har levt, jag är uppvuxen med rädslan från Baader-Meinhof. Tydligt när jag bilade ner genom Tyskland när jag skulle åka skidor i Alperna. Alltså jag har levt alltså, i ett samhälle som det varenda telefonstolpe och bensinmack hade stora affischer med alla efterlysta i Baader-Meinhof-ligan. Jag har också bott i USA på 80-talet då när Una-bombaren höll alltså en supernation, alltså supermakt i skräck.
Mm.
En person. Ted Kaczynski. Och läser man hans manifest så det är ungefär så som Greta Thunberg låter idag. Dann haben wir andra metoden gefunden. Och Ted Kaczynski, han säger någonting som är ganska i det här manifestet. Han är medveten om att, och det här är ju det som kommer fram i samtal med Greta Thunberg. De är medvetna om att de kommer inte vinna allmänna val på sina frågor. Det kommer de inte göra. Men vi kan putta samhället tillräckligt mycket i en viss riktning så att det uppstår just den skräcken som antyddes under min tid i USA, som jag kände antyddes under alltså tiden på 70-talet och början på 80-talet med Baader-Meinhof i Tyskland. Alltså det är om vi kan liksom bara ta det här ett steg till, och Greta upplever jag, hon står på gränsen att precis som Malm gör, alltså står på gränsen att ta det här ett steg till. Det här, how to blow up a pipeline, det är en instruktionsbok för varför du ska börja med att sätta skräck i folk genom att förstöra infrastruktur. Och det här är alltså Nike Nylander, hon klarar inte av att adressera det här av gud vet vilka skäl. Jag tycker din förklaring är plausibel.
Jag vet av vilka skäl. Av den anledning att Greta Thunberg egentligen bara är en poster girl för vad de själva har propagerat för i alla sina kanaler i decennium vid det här laget.
Ja, och det som de sitter över med och pokulerar över liksom glas bättre rödvin. Ja. Det är därför jag känner igen det här från rödvinsvänstern på 70-talet.
Ja, men Greta Thunberg till exempel, när hon är den enda som nämner antisemitism i den här intervjun. Och det gör hon först efter ordet islamofobi. Vi är emot islamofobi och antisemitism. Mm. Och vi tar alltid ställning för förtryckta folk. Men hon har inte tagit ställning, alltså hon och hennes rörelse Fridays for Future har inte tagit ställning för uigurerna.
Nej.
För inbördeskriget i Syrien, inbördeskriget i Jemen, inbördeskriget i Sudan. Ingen av de här konflikterna har rört Greta Thunberg eller hennes rörelse i ryggen. De har inte varit ute och demonstrerat för någon av dem. Det hade Nike Nylander kunnat anmärka på när Greta hasplar ur sig saker som att klimaträttvisa inte kan äga rum på stulet land. Och sen anklagar hon Israel för folkmord, och då säger Nike Nylander bara lite ursäktande, ja det där utreds ju fortfarande eftersom det är public service åsikt att Israel begår folkmord och de själva propagerar för det varje dag i samtliga kanaler. Så kan de ju inte sätta dit henne för det heller. Och som sagt, om Nike Nylander inte klarar av att ta upp ordet antisemitism, om inslaget som introducerar den här utfrågningsdelen inte klarar av att ta upp tyskarnas diskussion om antisemitism, alltså då får man ju en helt inkorrekt bild av verkligheten genom att titta på public service. Så varför har de bjudit in Greta till den här uppsträckningen om att hon måste ha mer hopp i sitt budskap och
skapa illusionen av handlingskraftig media, men de skapade precis motsatsen.
Alltså de har ju skapat det här monstret.
Ja, de har skapat det här monstret. Jag tycker det är kul att du tar upp ändå konflikten i Sudan och då Fridays for Future och Greta så att säga, ointresse för den konflikten. För är det någon konflikt, en etnisk och kulturell och religiös konflikt som verkligen har en miljöpåverkan, så är det konflikten i Sudan.
Mm-hmm.
Mm. Där har du alla de komponenter som Greta säger sig vara vill jag jobba mot på ett helt annat sätt, på en helt annan nivå och med en helt annan brådska.
Fast där är det en muslimsk regim som vill ha olja och därför förtrycker en infödd befolkning.
Och en muslimsk regim som också håller på och stryper tillflödet i övre Nilen, vilket då på sikt kan stöka till därför ett av världens största muslimska länder, Egypten. Så att då kan vi börja prata problem på riktigt.
Mm. Så vad är svaret på frågan? Är Greta Thunberg naiv eller är hon en antisemit? Det är det tyskarna frågar sig.
Mm. Efter att ha sett den där intervjun 3 gånger. Efter att ha förstått genom nära bekanta. Jag har aldrig träffat Malena Ernman. Än mindre har jag träffat Svante Thunberg. Jag skulle vilja säga att Greta Thunberg är 70% naiv, 30% har hon börjat bli antisemit.
Bra sagt, Johan. De är ju inte ömsesidigt uteslutande.
Nej.
Nej.
Det skulle jag vilja säga. Men det är min uppfattning. Ja.
Mm. Men ändå, fruktansvärt dålig intervju av public service. TV4 bjöd också in henne, men de tog inte ens upp det här utan de ville bara in henne i värmen igen. De struntade helt i vad som eventuellt har hänt i Tyskland eller inte. Och så är det med det. Och då är Stina Wolter och Greta Thunberg tillbaka in i värmen och livet går vidare, antar jag.
Mm. Kanske.
Ja, men det gör ju det, uppenbarligen. Och det är klart att Aktuellt inte kan anklaga Greta för att hon står och kallar Israel för folkmördare. Men det är lite intressant med tanke på, jag sitter och skriver på en essä sedan några veckor tillbaka som aldrig tycks bli klar, om just antisemitism och René Girards teori om syndabockar och mimesis. Alltså att begär är någonting vi människor bara kopierar från varandra. Det är därför vi alltid slåss och bråkar om samma saker. Därför att våra begär är speglingar av varandras begär. Så vi speglar oss i varandra. Och då uppstår ett behov av att ha en syndabock för att lösa de konflikter som uppstår i en stad.
Och det var därför som du säger Gud uppfann juden.
Det var väl inte det man sa. Man brukar säga att om juden inte fanns hade vi varit tvungna att uppfinna honom. Vilket också har sagt som djävulen, har jag för mig. Nu tappade jag bort mig. Men det har ju också sagt som en beskrivning av antisemitism att, jag tror det är Vasili Grossman, Douglas Murrays favoritcitat för att beskriva fenomenet att säg mig vad du anklagar judarna för så ska jag visa vad du är skyldig till.
Mm.
Alltså att man speglar sig. Mimesis igen.
Mm.
Ja. Och det de nu har uppgraderat sina anklagelser till sedan Sydafrika lämnade in sina anmälan mot Israel i ICJ är ju att Israel är folkmördare. Så visa mig helt enkelt. Eller säg mig vad du anklagar judarna för så ska jag visa dig vad du är skyldig till.
Det är ganska bra.
Och det är intressant när man tänker på Greta på det sättet. SVT också.
De
anklagar ju också Israel för att vara folkmördare. Det är därför vi inte kan säga emot Greta. Eller kalla henne för antisemit när hon föreslår det.
Eller ens ta upp
ordet antisemit? Nej.
Nej, alltså det. Nej, alltså public service i allmänhet, nu har man lagt ner, Sveriges Radio har lagt ner Människor och Tro, annars brukar det vara liksom veckans trafikolycka jag svarade på. Mm-hmm. Eller lyssnade på. Människor och Tro är ju alltså nedlagt nu. Vilket jag kan tycka, det är med viss sorgsen glädje som jag tycker, för det var veckans trafikolycka i ett teologiskt perspektiv, för de tog alltid upp allt som jag liksom inte gillar med olika religioner.
Jaha.
Så du förde dem fram som något exemplariskt. Det här med Nike Nylanders, vad det nu var med alltså performance med Greta Thunberg.
Ja, men det här är ju hela redaktionen.
Ja.
Därför att de har gjort ett videoinslag innan.
Ja,
de har bjudit in henne, de har gjort research på det här.
Och de
lyckas att inte nämna ordet antisemitism
en enda gång.
Inte en enda gång.
Nej, utan det var
då har man ju rensat ut det. Det här är ju ett försök att vittvätta Greta Thunberg.
Ja,
förlåt, vit är fel ord i det här sammanhanget.
Nej, men det handlar ju liksom det som de anklagar, att avhumanisera konflikten. Det är det de gör genom att de inte nämner antisemitism som drivkraft i den här konflikten, så då avhumaniserar man alltså judarnas alltså rätt att försvara sig.
Rätt att försvara sig och rätt att existera.
Och rätt att existera, men det hänger ihop. Får de inte försvara sig så kommer de upphöra att existera. Och det är vi nog alla väldigt, väldigt överens om.
Ja, och det är här vi kan återknyta till det vi började prata om. Nämligen hur mörkt det ser ut för västerlandet.
Ja, lite grann.
Om de inte kan tillåta en av sina allierade att försvara sig, hur ska de själva ens kunna försvara sig? Vilket de bevisligen inte kan heller för den delen.
Nej, och alltså temat för den här lilla som Maj då, Vilks enka eller enkefestmö. Så det har gått och blivit en så att säga, konstaktivist. Och så pratade vi, hon och jag, lite grann om Greta och det här. Och det med, eftersom inte Moderna Museet kunde komma till Lars Vilks, så fick ju Lars Vilks ta sig till Moderna Museet istället.
Ja.
Och alltså att vi inte kan få en acceptans för alltså religionskritik. Och när jag sitter och tittar på Lars Vilks konst, läser hans bok Art, går igenom hans konceptkonst, att uttala sig som Moderna Museets chef gör, så undrar jag på vilka meriter fick hon sitt jobb? Det är den första frågan jag ställer mig. Det andra är, hur pass mycket förstår den politiska nivån av så att säga, värdet av en fri konceptkonst? Eller en fri konst överlag, men framför allt av den här typen av konceptkonst. Jag menar, vi har ju andra konstnärer som jag nu vill lyfta fram som mörka kapitel i den svenska konsthistorien. Och det är, vi kan börja med Carl Johan De Geer, som alltså är den enda som blev då dömd enligt den gamla lagstiftningen för att han har skändat den svenska flaggan. Den lagstiftningen tog man bort 4 år efter.
Mm.
Men det var ju, han gjorde någonting som fick en följverkan i det politiska systemet. Och det här var ju då på början på 70-talet. Va? Så att det här var ju då.
Och det anses ju ha verkshöjd?
Den anses ju ha verkshöjd. För att han fick också till en förändring. Va? Och det finns fortfarande idag företrädare för flera av de borgerliga partierna som inte tycker om den här tavlan. För mig så är den självklar att ha på väggen. För han adresserar, det är maktkritik. Han fick ett enormt genomslag. Och det där verket, det har förändrat den svenska lagstiftningen. Och konsthistorien under en tid i alla fall. Men sen har vi en annan konstnär. Och här finns det en direkt parallell. Och det är Elisabeth Olsson Wallins Ecce Homo. Mm. Och den ställdes ut då i Uppsala domkyrka. Det blev ett fruktansvärt liv. Och Ecce Homo, ni som inte har sett den, så googla på Ecce Homo och Elisabeth Olsson, så kommer ni få se ett antal otroligt vackra fotografier där hon har också satt in bibelcitat i olika fotografiska motiv.
Mm, jag tycker att hennes verk är kätterska mot kristendomen.
Ja.
Men Johan, det får stå för Johan att han tycker att de är
vackra. Och det här får stå för dig, men kätterska. Men det är kritik också i många
avseenden. Men har du fått återverkningar?
Ja, det har du fått. Carl Bildt tillhörde en av dem som motsatte sig utställningen på riksdagen. Och varför jag känner till det här, det är det som finns.
Jo, men har det fått återverkningar förutom att Carl Bildt gnäller om saker?
Nej, det har ju fått återverkningar i alltså HBT. Alltså det verket var en del av Europride. Slut på 90-talet, eller då på 90-talet. Och Europride, hela den rörelsen har ju alltså fått till det här med att du ska alltså inte bara registrera en partnerskap utan också fullständig vigselrätt för HBT-personer eller homosexuella. Det fanns inte innan, så det här var ju en del av en politisk förändring.
Okej. Okay.
Jättestor, den var ju jätteviktig. Nu har hon gjort två utställningar till, varav den ena innehöll ett fotografi av Lars Vilks, men den blev ju alltså stormad. Hon var tvungen att ta bort fotografiet på Lars Vilks.
Mm-hmm.
Och sen så har hon den pågående, alltså hennes sista utställning, hon är ju döende i cancer nu, det är Jerusalem, som är en total drift med islam som religion och deras syn på homosexualitet.
Jaså?
Ja.
Den har jag inte sett något.
Ja. Nej, men du kommer få se den, för jag har...
Okej, okay, jag tycker ju det är möjligt att Elisabeth Olsson Wallin har verkshöjd. Jag vet inte det, Johan. Vad jag vet är att Aron Flam har verkshöjd, för domstolen skrev det i sitt domslut nämligen,
ja,
att jag har verkshöjd.
Ja, du har
det. Så det här är en svensk tiger, har definitivt verkshöjd.
Mm, det tycker jag också. Och du vet att jag tycker...
Och har förändrat lagstiftning, vilket innebär att den måste ha verkshöjd. Vilket också står i domen, så jag har verkshöjd.
Du har verkshöjd. Precis lika mycket verkshöjd som Leif Eriksson. Precis lika mycket verkshöjd som Carl Johan det är.
Eller mer.
Eller mer, för du var svart på vitt. Det har faktiskt Leif Eriksson också.
Okej, okay. Så det är vi två.
Det är ni två.
Det är vi två som har verkshöjd. Är det något mer vi ska ta upp innan det är dags att skiljas åt för denna vecka?
Det går fort när man har roligt. Jag vet inte hur mycket vi är uppe i, men det är... Nej, det är väl det. Det är väl det här med...
Den här lilla videon vi ska klippa av din installation av Lars Werks konst.
Ja, och där är det så att om jag nu ska börja med det här med verkshöjd och sånt där. Så det här handlar inte längre om hans konceptverk, Rondellhunden, Profeten M. Utan i min värld så handlar det här väldigt mycket om konceptet Lars Werks. Och när jag började ha en dialog med honom där 2012. Jag har ganska nyligen fått sin fatwa. Jag skulle skriva mina första artiklar om honom. Och då kontaktade jag honom och då får jag hans telefonnummer och så har jag ett resonemang. För jag vill ha hans medgivande att publicera den här första skissen på Rondellhunden i artikeln. Då.
Mm.
Och då har vi ett resonemang och då säger han till mig bara, ja men vad roligt Johan. Roligt, då har jag en till att sätta in i pärmen. Vadå pärmen? Ja, konceptverket profeten M, alltså det konceptet, nu är du en del av den här installationen av alltså Rondellhunds installationen, för du har på något sätt gjort någonting av det, och det här det är liksom hela det här men alltså, och nu vad jag gör nu, ja, jag skriver in ytterligare en sida i det verket, men vad jag också vill öppna för att försvara alla de här universella värdena, så måste vi alltså fylla det här med ytterligare saker kring. Och det är Lars Vilks som faktiskt indirekt offrade sitt liv för våra universella värden. Och det är, jag ser det som ett koncept.
Fast det tycker jag, jag håller inte med om det. Hans död för min del, det kändes helt
onödigt. Han offrade sin frihet för det.
Ja, det gjorde han.
Och det, frihet är liv.
Okej, okay, fair enough.
Och det tänker jag fortsätta med. För det finns ingenting som skrämmer mig mer än ett samhälle som inte försvarar de här värdena än alla terrorister i hela världen som vill förgöra det här samhället.
Så du håller inte med om att Gittes bästa argument i så fall är att hon är orolig för att det här verket ska få överskugga hans övriga kanon?
Inte dugg. Hon
eller
kan
vara,
nej men alltså inte dugg. För att det ligger ju på sådana som Gitte.
För de äger ju Nimis till exempel, Moderna Museet.
Ja, men...
Så de påstår ju att de då ställer ut Nimis hela tiden och på så sätt så ställer de ut Lars Vilks hela tiden.
Ja, men de ställer inte upp det verk som gjorde honom till världsberömd försvarare av våra universella rättigheter.
Nej, det var hans definierande verk. Och det är det hon påstår att hon är orolig för ska överskugga hans övriga verk.
Mm. Men det är hennes oro. Och det säger väl någonting om hennes bedömning av sin egen förmåga.
Ja, jag vet inte. Det är möjligt. De har fortfarande inte ställt ut en rondellhund. Bara David och Goliath i alla fall. Och det var du som ställde ut det. Mm.
Men på Moderna Museet.
Ja, på Moderna Museet.
Så att det blev ju som så att men om inte Moderna Museet kom till Lars Vilks, då fick Lars Vilks komma till Moderna Museet.
Tack så mycket för att du var med, Johan.
Tack varmt.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av författaren och skribenten Johan Westerholm. Hans bok Islamismen i Sverige, där jag har varit delaktig i utformningen av omslaget, finner du i välsorterade boklådor samt på internet. Pröva Bokus eller Adlibris. Jag tar inte ställning för de betalar inte mig för det. Glöm inte att titta på videon från Johans Lars Vilks utställning på Moderna Museet. Du hittar den antagligen i både mina och Johans sociala medier. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam. Du får ett reklamfritt avsnitt 2 dagar före allmänheten. Om du tillhör den så kallade allmänheten men ändå vill stödja podden kan du också göra det på PayPal med Bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. Om du mot all förmodan är en sån som ännu inte har läst Det här är en svensk tiger eller Älskade public service som jag skrev tillsammans med Jens Ganman, så kan du köpa de böckerna på min hemsida aronflam.com. aronflam.com. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.